إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد, vi fortsätter att gå igenom profeten Sira sallallahu alaihi wasallam. Och förra veckan talade vi om Al-Hudaybiyah, fredsavtalet som slöts mellan folket i Mekka och profeten sallallahu alaihi wasallam. Efter det här fredsavtalet så fick profeten alaihi salatu wasallam mera tid på sig för att sprida islam. Så han skickade brev till de stora kungarna som levde under den tiden. Som Anas ibn Malik sa, radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam skrev till alla mäktiga personer och kallade dem till Allah. Och han nämnde Al-Kisra, wa Qaisar, wa Najashi, konungarna av, eller ledarna av Persien och Europa och Habashi, yani Etiopien. Och det här bevisar också islams universella budskap, att islam är för hela mänskligheten. Som Allah säger, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Vi har endast sänt dig som en barmhärtighet till hela mänskligheten. Så profeten Muhammad alaihi salatu wasalam, som kom med det slutgiltiga budskapet, blev sänd till alla, alla människor och alla jinner, från det att han kom fram till domedagen. Så åligger det varje människa och varje jinn att följa honom. Och han är den sista profeten som då kom med den kompletta religionen som passar varje folk, varje tid och varje plats. Och från de här breven som skrevs till konungarna så finns det bara ett brev som är autentiskt berättat. Alltså som har berättats, innehållet har berättats vidare. Vad som stod i de andra breven är oklart. Men det vi vet är att man kallade de här konungarna till islam. Det är det vi vet. Men ett av de här breven har berättats vidare. Och det brevet tänkte vi tala om idag. Det är brevet som skrevs till Hirakl. Hirakl, som då var ledare för Europa kan man säga. Det kristna Europa. Och hans namn uttalas Heraklius. Och det är inte Herkules. Inte samma person. Heraklius. Och den här personen levde år 615 till 641. Alltså kristen tid. Ryktet om att profeten alaihi salatu wasalam hade kommit spred sig. Spred sig både till Persien och till Europa och så vidare. Och vi ska nu berätta den här hadithen som berättas av Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, som hörde från Abu Sufyan. Och den här hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och det är en väldigt viktig hadith. Den är ganska lång, men den omfattar så otroligt mycket kunskap. Och vi tänkte idag gå igenom den här hadithen. Ibn Abbas berättar att Abu Sufyan radiyallahu anhuma sa det till honom muntligt, att under den tiden vi hade slutit ett fredsavtal med profeten sallallahu alaihi wasallam, så var jag i Sham, alltså typ Syrien, Palestina. Och då, samtidigt som jag var där, kom ett brev fram till konungen av Europa. Och personen som kom med det här brevet, det var Dihya al-Kalbi, den nobla sahabin radiyallahu anhu, som blev muslim tidigt och var känd för att han såg väldigt bra ut. Och det sägs också att det var han som ängeln Jibril brukade likna när han kom i skepnaden av en människa. Så Dehya gav det här brevet till en annan guvernör, kan man säga, i Bosra, som sedan gav den vidare till Herakl. Och då så frågade Herakl: finns det någon här som kommer från hans folk, alltså från den här mannens folk, som den här mannen som påstår att han är profet? Och då så sa de: jo, det finns ett folk som är här på besök typ. Och då så hämtade man den här gruppen från Quraysh som hade kommit med avsikt att göra handel. Och det här är då Abu Sufyan som berättar. Han sa: och vi gick in till Herakl och han satt med sina präster och sina högt uppsatta personer. Han hade på sig sin krona på huvudet. Och så frågade han, han satte oss framför honom. Och så sa han: vem av er är närmast släkt med den här personen som påstår sig vara profet? Och då så sa Abu Sufyan: jag. Och då så satte kungen Abu Sufyan längst fram. Och satte hans kompisar bakom honom. Och så sa han: hämta en översättare, en tolk. Man hämtade en tolk. Och så sa han: säg till Abu Sufyan att jag ska fråga om den här mannen, han som påstår sig vara profet. Om han ljuger, alltså han sa till dem från Quraysh, om Abu Sufyan ljuger, så avslöjar han då, avslöjar att han ljuger. Och Abu Sufyan sa, när han berättade den här hadithen, han sa: vid Allah, om jag inte skämdes för att folk, eller de som var med mig, skulle berätta för folket i Mekka att jag hade ljugit, så skulle jag ljuga. Alltså, om jag inte fruktade för att de här människorna skulle berätta för dem i Mekka att jag ljög, så skulle jag ljuga. Alltså på grund av hans stora hat han hade till profeten sallallahu alaihi wasallam innan han blev muslim. Och sen så sa Herakl till tolken: fråga honom. Och här kommer han börja, han ställer 11 stycken frågor. Och sen läser han upp brevet som han fick från profeten sallallahu alaihi wasallam. 11 mycket stora frågor. Och den här mannen, som sagt var, han var en kunnig person i kristendomen. Väldigt kunnig i kristendomen. Så vad var de här 11 frågorna som skulle avslöja om han var profet eller inte? Den första frågan: kaif hasabuhu fikum? Hur är hans släktträd bland er? Och då så svarade Abu Sufyan: huwa fina dhu hasab. Han har ett högt och ett fint släktträd bland oss. Den andra frågan: fahal kana min abaihi malik? Var någon av hans förfäder konung? Och då så svarade Abu Sufyan: la, nej. Tredje frågan: fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqulu ma qal? Anklagade ni honom? Har ni någonsin anklagat honom för att ljuga innan han kom och påstod att han var profet? Abu Sufyan svarade nej. Och sen frågade han nästa fråga: vilka är det som följer honom? Är det de nobla i samhället, de som har hög status, eller är det de fattiga, de som inte har så hög status, de svaga? Och då så svarade Abu Sufyan: de svaga. Sen frågade kungen: ökar de i antal eller minskar de? Och då så svarade Abu Sufyan: de ökar. Sen frågade han: är det någon av dem som lämnar religionen i hat av religionen? Alltså blir muslim och sen på grund av det hatet han har så lämnar han religionen. Och då så svarade Abu Sufyan nej. Sen frågade han: har ni stridit mot honom? Har det varit några krig mellan er och honom? Och då så svarade Abu Sufyan: naam. Ja. Och så sa han nästa fråga: hur var kriget? Och då så sa Abu Sufyan att det var både vinst och förlust. Så ibland vann vi och ibland vann de. Sen frågade han: sviker han? Alltså bryter han sina pakter och de avtal som han har ingått? Och då så sa Abu Sufyan: nej, men vi är nu i ett fredsavtal och jag vet inte hur han kommer att hålla det. Och så sa Abu Sufyan, för vid Allah, det här var det enda jag kunde lägga till. Alltså han kunde inte ljuga. Men här så sa han, ja, vi har ett fredsavtal, men jag vet inte hur han kommer att hålla det. Alltså han anklagar inte honom för att svika fredsavtal. För det här var någonting som hade med framtiden att göra. Men utan tvekan så ville han få honom att se dålig ut. Och det här var den enda chansen han hade. Och vad sa han då? Att han vet inte hur han ska hålla fredsavtalet. För att säga att en person inte sviker är inte som att säga att en person kan svika. Eller vi vet inte hur han kommer att hålla. Det ser mycket sämre ut, eller hur? Än att säga att personen sviker inte. Så vi vet inte hur han kommer att hålla det här avtalet. Sen frågade han nästa fråga. Finns det någon som har kommit med samma påstående före honom? Finns det någon som har sagt samma sak som honom innan? Och då så svarade Abu Sufyan nej. Och sen så sa Hiraql till hans tolk. Säg till honom. Jag frågade honom om hans släktskap. Och du sa att han hade ett fint släktskap. Och på samma sätt är det med sändebuden. De sänds i ett fint släktskap hos deras folk. Jag frågade dig. Var någon av hans förfäder konung? Du sa nej. Och om någon av hans förfäder skulle vara konung, då skulle jag säga att han är en man som söker att få tillbaka den makten som fanns hos hans förfäder. Och jag frågade dig gällande hans följeslagare. Är det de rika och de med hög status eller de svaga? Och du svarade att det är de svaga. Och på samma sätt är det med sändebuden. Deras, alltså flesta majoriteten av deras följeslagare, det är de fattiga och de svaga i samhället. Och jag frågade dig om ni någon gång har anklagat honom för lögn. Och du sa nej. Och jag vet att en person som aldrig har ljugit mot människor skulle börja ljuga mot Allah. Alltså i 40 år har han aldrig ljugit mot en människa. Helt plötsligt ska han börja ljuga mot Allah. Om Allah. Det här vet jag att det kan omöjligt vara så. Och jag frågade dig. Finns det någon av dem, hans efterföljare, som lämnar religionen i hat av religionen? Och du svarade nej. Och så sa han, alltså Hiraql, och så är det med iman. Tro, om det går in, det sötma går in i hjärtat, så kommer den aldrig att komma ut därifrån. Och jag frågade dig, ökar de i antal eller minskar de? Och du sa att de ökar. Och så är det med iman. Iman fortsätter och de troende fortsätter att öka i antal. Tills det att den blir komplett. Och jag frågade dig, har ni krigat mot honom? Och du svarade att ni krigade och att det var både vinst och förlust. Och på så sätt är det med sändebuden. De prövas hos Allah och sen så är den slutliga segern hos dem. Och jag frågade dig, sviker han? Och du sa att han inte sviker. Och på samma sätt är det med sändebuden. De sviker inte. Och jag frågade dig om någon tidigare har sagt det här som han kom med. Och du sa nej. Och om du hade svarat ja, då skulle jag ha sagt att han är en person som härmar en annan. Alltså är det någon tidigare i Mekka som har sagt att han är profet? Nej. Om svaret skulle vara ja, då skulle jag bara säga att han är en person som härmar någon annan. Och sen så sa Hiraql, vad är det han beordrar er med? Vad ger han för slags påbud och förbud? Och då så svarade Abu Sufyan, han beordrar oss att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och att avstå från det som våra förfäder var på. Han beordrar oss med bön och zakat eller sadaqa, almosa, kyskhet och att hålla familjebanden. Och sen så sa den här kungen, Om det du har sagt stämmer, så kommer han att äga den marken mina fötter är på. Om det du har sagt stämmer, så kommer den här mannen att äga marken som är under mina fötter. Alltså han kommer att erövra hela Sham, hela Palestina området, och vilket också skedde. Och sen så sa kungen: jag visste att en profet skulle komma, men jag trodde inte att han skulle komma från er, alltså från araberna. Och sen så sa han: om jag hade möjligheten att ta mig till honom med svårighet, så skulle jag göra det för att pussa hans fötter, eller tvätta hans fötter och pussa hans huvud. Och sen så sa han: hämta brevet. Och man hämtade brevet och läste upp brevet som profeten alaihi salatu wassalam hade skrivit. Och i brevet så stod det: Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim, från Muhammad, Allahs sändebud, till Herakl, Azim al-Rom, till Herakl, den stora ledaren av Rom, eller den stora mannen från Rom. Salamun ala man ittaba'a al-huda, frid över den som följer vägledning. Amma ba'd, för att fortsätta. Fa inni ad'uka bi di'ayat al-islam, jag kallar dig till islam. Aslim taslam, acceptera islam och du kommer att klara dig undan, du kommer få frid. Wa aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn, acceptera islam så kommer Allah att ge dig dubbel belöning. Wa in tawallaita fa inna alayka ithma al-arisiyin, och om du vägrar acceptera islam så får du synden för alla de som du styr över, alla folket som är under dig, deras synd kommer också att komma på dig. Och sen så skrev profeten alaihissalatu wassalam versen från Ala Imran, där Allah säger: ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana wa baynakum, folket av boken, låt oss enas på ett och samma ord, att inte dyrka någonting annat än Allah och att inte sätta någonting vid hans sida, och att vi inte ska ta varandra till herrar vid sidan av Allah. Men om ni vänder er bort, så vittnar vi om att vi är muslimer. Och när kungen hade läst färdigt det här brevet, så höjde folk rösten som var i hans närvaro. Och alla de här prästerna och alla började skrika och höja rösten. Och blev väldigt upprörda över det här brevet. Och sen så sa de: gå ut härifrån till Abu Sufyan och hans följe. Och när de var på väg ut så sa Abu Sufyan att Ibn Abi Kabsha, typ smeknamn han gav till profeten sallallahu alaihi wasallam, har blivit väldigt stor. Till och med Europas konung är rädd för honom. Och så sa Abu Sufyan att från den punkten så visste jag att profeten sallallahu alaihi wasallam skulle få makt. Att hans makt skulle bara fortsätta och islam skulle fortsätta att sprida sig tills det att jag själv accepterade islam. Så det här var hadithen. Och vi tänkte nu inshallah förklara lite grann. Och vi kommer läsa från Imam An-Nawawi, hans förklaring av Sahih Muslim, där han förklarar denna otroligt viktiga hadith. Det här utspelade sig år 6 av Hijra, samma år som de hade skrivit fredspakten i Mekka. Och Abu Sufyan hade fortfarande inte blivit muslim och var på en affärsresa i Sham. Så kungen som hämtade Abu Sufyan ställde de här frågorna. Varför frågade han om släktskapet, hans släktträd? Jo, för att en person, eller varför frågade han vem som är närmast släkt till honom? För att en person som är nära släkt till någon kommer inte att börja förtala honom. Enligt för det mesta kommer han ha någon slags respekt för den här personen. Och han kommer inte heller börja klandra hans släktskap, för det är som att klandra sitt eget släktskap. Och det är också personen som är närmast släkting som känner honom bäst, för det mesta. Och sen att han också satte honom framför sig och sa till de andra: sitt bakom honom. Vissa lärda säger här för att på så sätt skulle det vara lättare för dem bakom att avslöja om han ljuger eller inte. För om det var hans vänner och de satt bredvid honom eller framför honom, så skulle det vara svårt att kolla honom i ansiktet och säga du ljuger. Men det är mycket lättare om man sitter bakom honom att kanske nicka med huvudet eller att säga det här stämmer inte och så vidare. Vissa lärde sig att det här var visheten bakom att de fick sitta bakom Abu Sufyan. Och sen så sa Abu Sufyan det här mycket fina uttalandet. Han sa att vid Allah, om jag inte var rädd eller om jag inte skämdes för att folket skulle gå tillbaka till Mekka och säga att Abu Sufyan ljög, så skulle jag ljuga. På grund av hans stora hat för profeten sallallahu alaihi wasallam och den fiendskap som fanns mellan dem. Och det här visar hur fult det är att ljuga. Även i jahiliya, folk som dyrkar statyer vid sidan av Allah och dödar sina egna döttrar, tyckte att det var fult att ljuga. Och skulle skämmas över att ryktet spred sig att den här mannen ljög en enda gång. Och självklart i islam är det ännu fulare att ljuga. Det är en av de största synderna, al-kabair, att ljuga. Men tyvärr så finns det många som ljuger dag och natt. Och det här är någonting väldigt fult och väldigt dåligt. Och profeten, alayhi salatu wassalam, han sa att en person fortsätter att ljuga tills det att Allah skriver ner honom som en lugnare. Han sa först, akta er för lugn. För lugn leder till fujur, till synd. Och synd leder till elden. Och en person fortsätter att ljuga tills det att han skrivs hos Allah som en lugnare. Och så sa han att tala sanning. För sanning leder till fromhet. Och fromhet leder till paradiset. Och en person fortsätter i att tala sanning och strävar efter att tala sanning tills det att han skrivs ner som en sanningsenlig hos Allah Ta'ala. Så det är en väldigt fin egenskap att tala sanning och en väldigt ful egenskap att ljuga, även i den förislamiska tiden. Och sen så ställde han de här frågorna. Hur är hans släktskap bland det? Och han sa att släktskapet är bra. Och sen frågade han, finns det någon som var konung från hans förfäder? Och sen frågade han, var det någon som lämnade religionen i hat av religionen? Och här faller inte in de personer som tvingades att lämna islam. De som var i Mekka och blev torterade. Och tvingades att säga vi inte muslimer. Men kanske hade iman i hjärtat. De faller inte in under detta. Och inte heller de personer som lämnade islam på grund av någonting världsligt. Som vissa människor. Det fanns en man som ville ha någonting världsligt. Så han lämnade islam. Alltså ingen lämnade islam. Ingen av sahaba lämnade islam i hat av islam. Och så säger Nawawi att så här är det. Och Ibn Hajar också, att en person som verkligen förstår någonting och går in i islam med basira, med förståelse, kommer aldrig att lämna den. Taib. Så här säger Nawawi i förklaringen på de här svaren. Att sändebuden sänds med det högsta och bästa av släktskap. Så här är det med alla profeter. Och det sägs att visheten bakom detta är för att det är lättare för folket att acceptera. Det är lättare för folk att följa någon som har en hög status i samhället än det är att följa någon som kanske har ett lägre släktskap i samhället. Och sen frågade han, vilka är det som följer honom? Är det de svaga eller de högt uppsatta i samhället? Och han svarade att det var de svaga i samhället. För de svaga har lättare att acceptera sanningen. De har lättare att följa en människa i det han har kommit med än de rika och de högt uppsatta. För de, på grund av sitt högmod och sin status, vill inte följa någon annan människa som kanske inte har samma rikedom eller samma höga status som dem i samhället. De kanske inte bestämmer och de kanske inte har de här rikedomarna. Så det vanligaste gällande alla profeter är att deras följeslagare var de fattiga och de som inte hade så hög status i samhället. Och det här var också en sak, ett argument som folket av Noah använde till profeten Noah alaihissalam. De sa att det är endast de svaga som följer det. Typ, varför ska vi följa det för? Det är bara de svaga som följer det. Och det här är väldigt fel att säga så. Utan det är inte det som man ska rätta sig efter. Det man ska rätta sig efter, det är, har han rätt eller fel? Eller hur? Har han rätt, då ska han följas. Har han fel, då spelar det ingen roll om han är kung eller vad han nu är för någonting. Så ska han inte följas. Så, och sen så frågade han om det var någon som lämnade religionen i hat av religionen. Och då så säger Nawawi att så här är det om en person accepterar religionen med insikt. Han accepterar någonting med insikt som han är helt säker på. Han kommer aldrig att lämna det. Till skillnad från en person som ger sig in i någonting fel och någonting falskt. Den här personen kommer inte att vara kvar. Och sen frågade han, sviker han? Sviker han sina avtal? Och svaret var nej. Och så säger Nawawi, varför? För att en person som söker världsliga saker, alltså han söker pengar och rikedom, makt och så vidare, han kommer svika löften. Han kommer svika avtal. Han kommer vara beredd att döda, att stjäla och göra vad som helst för att nå de här sakerna. Men en person som söker belöningen i nästa liv kommer inte att svika. Han kommer hålla, och han kommer hålla sig till vad som är bra. Och det är också ett bevis på att profeten alaihissalam var profet. Att han inte sökte någonting världsligt. Som alla skojare gör, eller hur? Alla de här falska profeterna och falska onda präster och vad det nu kan vara. De äger så många villor, swimmingpool, 10-20 bilar och så vidare. De är bara ute efter någonting världsligt. Men profeten, alaihissalam, när han dog, vad ägde han för någonting? Vad var det han ägde? Ja? Efter att ha erövrat så mycket och fått så mycket krigsbyten. Vad var det han ägde för någonting? Ja? Några koppar? En mula? Och? Ja? Lite några kläder. Och hans rustning, hans krigsrustning, var pansat hos en jude som han hade bytt in mot lite mjöl. Det var så han dog, alaihissalatu wassalam. Så han var inte en person som sökte någonting världsligt. Eller hur? Och sen så sa den här kungen att gällande att religionen ökar. Han sa, så är det när iman har gått in i hjärtat. Alltså den fortsätter att öka. Och Ibn Hajar nämner också att den här iman, det är ljus från Allah Ta'ala. Och att det här ljuset fortsätter att öka och att fullbordas. Alltså stegvis kommer religionen. Först iman, alltså tawhid, salah, zakat, saum och så vidare. Det kom stegvis. Tills det att Allah fullbordade religionen. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat religionen. Och så är det med människor också. Acceptera tawhid, du ber, du fastar. Och ju mer saker du gör, ju mer fullbordad kommer din iman att bli. Det fortsätter att öka. Tills det att man blir komplett fullbordad i sin tro. Och i en annan riwaya så sades det att så är det också med sötman av iman. Om den går in i hjärtat så kommer den aldrig komma ut. Och som en person har smakat den riktiga sötman av islam, så kommer han aldrig att lämna den. Det kommer alltid finnas kvar. Och sen så frågade han gällande kriget. Hur har kriget varit? Och han svarade med att det har varit vinst och det har varit förlust. Och då så sa den här kungen att så är det med profeterna. De prövas. Och här säger en Nawawi att Allah Ta'ala prövar profeterna med motgång för att de ska få större belöning. Och för att pröva deras tålamod. Och med tålamod får man också oändlig belöning. Alltså profeterna sätts på prov och deras följeslagare för att öka deras belöning. Frågan kanske kommer, varför fick de inte seger alltid? Jo, för att alla måste prövas. Och sen så kom ju också den här frågan, vilka beordringar har han kommit med? Och då så sa profeten, då så sa Abu Sufyan att han beordrar oss att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Och det här är det första och viktigaste som alla profeter har kommit med. Som Allah säger i Koranen: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Vi har sänt ett sändebud till varje nation med beordringen att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida, eller att inte dyrka falska gudar. Så alla sändebud kom med det här budskapet, att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Ibland kan lagarna ha varit olika. Mera böner, mindre böner, eller inga böner alls kanske. Profeten kanske kom och dödades väldigt snabbt. Vissa saker kanske var halal, vissa var andra. Lagarna kan ha skilt sig beroende på tid och plats och så vidare. Men grundbudskapet hos alla profeter har alltid varit ett och samma: att underkasta sig sin skapare och att inte sätta någonting vid hans sida. Alla profeter. Och det är det här som är så fint med islam. Att islam förvirrar inte. Att Moses hade en religion, Ibrahim hade en religion, och Jesus hade en religion, och Mohammed hade en religion, alayhimus salam. Alla hade samma religion. Alla underkastade sig till Allah. Alla dyrkade Allah. Och ingen av dem satte någonting vid hans sida. Det här var deras kall. De var bröder. Deras religion var samma. De underkastade sig till skaparen, vilket är el-istislam, eller islam på arabiska. Att underkasta sig till Allah. Det här var deras religion. Jesus sa inte, ni ska vara kristna. Moses sa inte, er religion är judendomen. Och så vidare. Utan deras religion, den var islam. Så det här är grundbudskapet. Och det här är det som man måste börja med när man kallar folk till islam. Som profeten alaihissalam. Han sa här, vilka är beordringarna? Han sa den första: att endast dyrka Allah och att inte sätta någonting vid hans sida. Det här är det viktigaste. Om du ska kalla någon till islam, börja med det här. Du kan inte säga, ät inte gris, sätt på dig sjal, rök inte, spara skägget. Det kommer inte gynna honom. Det kommer inte ta honom till paradiset. Om han inte accepterar la ilaha illallah, Muhammad är Rasulullah. Att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah och att Muhammad är hans sändebud. Så det viktigaste när du gör da'wa till en människa, du ska börja med tawhid. Kalla honom till monoteism. Att endast dyrka Allah. Det här är viktigast. Och varna människan för kyrk. Och det var därför Allah skapade mänskligheten. För att vi ska dyrka honom. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Jag skapade endast jinnerna och människorna för att de ska dyrka mig, säger Allah i Koranen. Det här är meningen med skapelsen. Det var därför Allah sände profeter, för att han ska dyrkas. Det var därför Allah skickade böcker, för att han ska dyrkas. Det var därför han skapade paradiset och helvetet, för att de som dyrkar honom får paradiset, och de som vänder sig bort får helvetet. Och så vidare. Så det här är hela meningen med skapelsen. Att endast dyrka Allah. Och det här är viktigast. Och det är Allahs rätt som han har hos skapelsen. Vår skyldighet mot honom är att särskilja honom i dyrkan. Det finns många skyldigheter och det finns många rättigheter. Det finns rättigheter som föräldrarna har, som deras barn måste ge. Det finns rättigheter mellan människor sinsemellan. Men ingen skyldighet är större än den skyldigheten som människan har mot sin skapare. Eller hur? Om det inte vore för Allah så skulle vi inte finnas. Om det inte vore för Allah så skulle inte någonting finnas. Varenda hjärtslag kommer från Allah ta'ala. Om Allah inte vill så kommer hjärtat att stanna. Varenda gång du andas så är det med Allahs vilja. Ska inte han tackas? Ska inte han dyrkas? Varenda gång du äter så är det Allah som försörjer dig. Varenda gång du dricker är det från Allah. Att du kan se, du kan höra, du är frisk. Allting är från Allah. Han är den enda som har rätten att dyrkas. Wallah, islam är så logiskt, eller hur? Varför i hela världen går dyrka en staty? Ja? Det är så idiotiskt. Varför går dyrka Jesus som själv dyrkade Allah? Det går inte ihop. Så grundbudskapet i alla de budskap som Allah har sänt, alla de uppenbarelser, är att endast Allah ska dyrkas. Och man ska inte sätta någonting vid hans sida. Vilket är den största synden. Att göra kyrk. Att sätta någonting annat vid Allahs sida. Det här är den största synden som finns. Den nollställer människans gärningar. Och den nödvändiggör att människan brinner i all evighet i elden. Om man dör i ett tillstånd av kyrk. Så det är viktigt att man varnar folk för kyrk och kallar dem till tawhid. Och sen så sa han att han beordrar oss att lämna det som våra förfäder var på. Både avgudadyrkare och kristna och judar, deras argument när du kallar dem till Allah, det är att vi följer det som våra förfäder var på. Jag följer min far, min farfar. Det här är deras argument. Och Allah, även idag, många kristna som är verkligen ortodoxa, deras enda orsak till att inte lämna det här och bli muslimer är att hela familjen kommer att vända sig mot mig. Jag måste följa min familj. Det är min tradition, det är min sed. Och det här argumentet håller inte. Ska du följa dina förfäder även om de går mot helvetet? Även om de hade fel? Du ska följa sanningen. Och lämna det som dina förfäder var på om de hade fel. Och det är väldigt enkelt och väldigt logiskt. Och sen att han beordrar folk med att be och betala sadaqa till fattiga. Och han beordrar med silatul arham att hålla relationen med sina släktingar, med sina närmaste, och att behandla dem väl. Och han beordrar också med al-afaf, kyskhet, vilket är att avstå från synder. Al-afaf betyder att avstå från synder. Och att avstå från saker som människan kan klandras för. Det finns ibland saker som är tillåtna, men det är inte någonting passande att göra. Okej? Okay? Det är inte någonting passande för människa att göra. Så det är bättre att avstå från de här sakerna. Eller afaf är att man avstår från det som är haram och det som inte är passande. Och iffa, eller afaf, används ofta gällande otukt. Att avstå från zina. Att inte ha flickvän och göra zina och så vidare. Men det är mer generellt. Afaf är att avstå från allting haram. Inte äta haram, inte tala haram och så vidare. Allting som är haram ska man avstå ifrån. Och sen så svarade Hirakl med att säga: om det du säger är sant så kommer han att äga den marken jag står på. Och det här sa han baserat på den kunskapen han hade om vad som står i Bibeln. De profetierna som finns i att det ska komma en profet. Och de beskrivningar som finns av den här profeten i Bibeln. Baserat på det visste han att profeten Muhammed alaihissalam var en riktig profet. Men han sa ju också, om jag hade chansen, om jag kunde, så skulle jag bege mig till honom för att tvätta hans fötter och pussa hans huvud. Alltså i sån vördnad till den här profeten. Men vad var det som hindrade honom? Vissa hadith nämner att det var hans rädsla för att bli dödad och rädslan för att bli av med sin makt. Det var de här två sakerna som hindrade honom från att acceptera islam och att ge sig iväg till profeten sallallahu alaihi wasallam. Det fanns en annan man som öppet accepterade islam i hans kungadöme som direkt blev avrättad. Så han visste att öppet acceptera islam kommer leda till döden. Eller han trodde det. Men han hade fel. Varför? För profeten sallallahu alaihi wasallam, han sa aslim teslem. Bli muslim och du kommer att klara det. Du kommer klara det i detta liv och i nästa liv. Alltså han skulle inte ha blivit dödad. Men han trodde det. Och han var en person som kanske var högmodig och maktgalen. Han ville bara ha kvar sin makt. Och därför vägrade han att acceptera islam. Och sen så hämtade man det här brevet som hade skrivits av profeten alaihi salatu wassalam. Och även där finns mycket fawaid, mycket nyttor att lära sig. Profeten alaihi salatu wassalam, det första är att han skickade brev. Och det här bevisar att det här är ett sätt att göra da'wa på. Att skicka brev till icke-muslimer eller även till muslimer som syndar. Och idag kan det ju vara e-mail eller till exempel. Brev generellt, spelar ingen roll vad det är för slags brev. Det är ett sätt att göra da'wa på. Och Ibn Uthaymin säger, det här bevisar också att en person inte ska nedvärdera sig själv och tänka att vem är jag? Ja? Profeten alaihissalam, han sa inte vem är jag som ska skicka brev till världens konungar. Utan han förlitade sig på Allah och skickade de här breven. Och de kom till kungen. Och vem vet, du kanske skickar ett brev till någon och personen tar nytta av det här brevet. Så man ska inte se ner på sig själv. Utan Du ska kalla till sanningen. Om du ser att det här är rätt så ska du sprida det så gott du kan. Tayyib. Så han började brevet med Bismillahirrahmanirrahim. Och det här är någonting som är sunna. Att man börjar sina brev med Bismillahirrahmanirrahim även om man skriver till en icke-muslim. För Herakl var inte muslim. Eller hur? Så det här är ett bevis på att det är sunna att börja med Bismillahirrahmanirrahim. Och som det har nämnts i vissa hadither, alla angelägenheter som inte börjar med Alhamdulillah är värdelösa. Och han säger här Alhamdulillah betyder vikr av Allah. Vilket omfattar Bismillahirrahmanirrahim. Så när man börjar ett brev är det bra att man börjar med Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Och sen så finns det också ett bevis på att det är tillåtet att skriva koranverser till en icke-muslim. Även om han inte har wudu, det har han ju inte. Så det är tillåtet för honom att läsa det här brevet. Och det är generellt ett bevis på att det är tillåtet att ge ett papper, till exempel en bok med koranverser till en icke-muslim. I syfte av att göra da'wah. Om man har hopp i att han ska bli muslim så kan han få läsa ett papper eller en bok där det finns koranverser. Och till och med koranöversättningen. Men det ska vara i hopp om att han vill bli muslim. Man går inte och delar ut koranöversättningen på stan. För hälften av dem kommer slänga den i papperskorgen. Men om en person säger jag vill läsa koranen. Så kan du ge den till honom, alltså översättningen. Och kanske säga också att respektera boken. Läs den inte i badrummet. Och så vidare. Och släng den inte i papperskorgen. Och så vidare. Det är någonting som är tillåtet. Och att det också är tillåtet att läsa böcker som innehåller koranverser även om man inte har wudu. Det här bevisas av den här hadithen. Hadithen bevisar också att det är rekommenderat när man skriver ett brev att man börjar med att nämna sitt namn. Bismillahirrahmanirrahim. Från Muhammed. Min Muhammed Rasulillah. Från Muhammed Allahs sändebud. Sallallahu alaihi wasallam. Så om du skriver ett brev så börjar du med att säga vem du är. Bismillahirrahmanirrahim. Från Abdullah, från Zaid eller vad du nu heter. När han sa här Ila Adim i Rom till Roms stora person kan man säga. I det här finns det ett bevis på att man inte heller ska överdriva. Man ska inte skriva massa falska titlar som personen inte förtjänar. Utan vad han menade här var att han är stor bland sitt folk. Inte för, han var inte stor för Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Men han var stor för hans folk. Och i det här finns det ett bevis på att när man gör da'wah så ska man ha hikma, man ska ha vishet. Och man ska inte vara hård mot folk. Utan du ska tilltala dem på ett sätt som fångar deras uppmärksamhet. Som Allah säger i Koranen. Ud'u ila sabili rabbik. Kalla till din herres väg bil hikma. Med vishet och med ett gott tal eller en god predikan. Och som Allah sa till Musa och Harun när de skulle gå till Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Använd ett mjukt tal mot honom. Tala till honom på ett fint sätt. Så det är viktigt när man gör da'wah att man inte är sträng. Du bara går fram till en person och som direkt börjar säga helvetet och du är kafir. Det går inte. Utan du måste använda hikma och vishet. Ja? Som även i Koranen så ja abati. Ibrahim a.s. sa fader. Tilltalar dem på ett fint sätt och så vidare. Ja bunayya. Och det finns alltid det här man ska använda fint tal. Waqulu linasi husnan. Tala till folk på det bästa eller mjukaste av sätt. Säg goda och fina saker till folk. Om du kallar någon till islam så använd hikma. Men överdriv inte. Börja smöra och säga saker som inte stämmer. Nu säger jag vi är bröder. Som vissa säger. Du kan inte säga sådana saker. Vi är inte bröder. Och så vidare. Så du måste använda hikma, vishet. Men inte överdriva. Hadithen bevisar också. Det här brevet. Att man ska göra sig själv kortfattad. Vältalig och kortfattad. De här orden som profeten skrev, alaihissalam, det var inte många. Det kan skrivas på kanske ett halvt A4-papper. Ännu mindre. Han sa aslim teslim. Underkasta dig islam, så kommer du att klara dig. Klara dig i detta liv. Alltså vi kommer inte att kriga mot dig. Du kommer inte förlora din makt. Du kommer inte förlora dina egendomar. Och du kommer klara dig i nästa liv. Viktigast av allt. Du kommer klara dig från Allahs straff i nästa liv. Om du accepterar islam. Så det här är väldigt korta ord som omfattar otroligt mycket. Aslim, teslim. Och sen så sa han också här att acceptera islam så kommer Allah att belöna dig dubbelt. Acceptera islam så kommer Allah att belöna dig dubbelt. Som Allah säger i Koranen, ulaika yutuna ajrahum marratayn. Det är de som kommer få sin belöning två gånger. Och det har nämnts i hadith också att det finns tre personer som får dubbel belöning. Och en av dem är en person som trodde på en profet, alltså en tidigare profet, och sen trodde på profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Den här personen får dubbel belöning hos Allah ta'ala. Så han uppmuntrade honom här till att acceptera islam. Men sen varnade han varnade honom. Om du inte accepterar islam så kommer du få mycket straff. Inte bara att du kommer straffas, utan du får straffet av alla de som du styr över. Alla människor som följer dig. Varför? För de här fattiga människorna som han styrde över, det normalaste och vanligaste är att de accepterar den religionen som kungen har. Om kungen och hans soldater säger idag blir vi muslimer, då kommer folket inte göra revolution, utan de kommer säga okej, men då blir vi också muslimer. Eller hur? Så i och med att han inte accepterade islam, så var han en orsak till att de också inte accepterade islam. Så han får synden av alla människor som han styrde över. Som Allah säger i Koranen, وَلَيَحْمِلَنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ. De kommer bära deras egna bördor och andra bördor därtill. Det finns folk på domedagen som kommer straffas för allting dåligt de har kallat till, och allting ont de har kallat till, och allting gott de har hindrat. Och så är det. Den som kallar till någonting gott, han får belöningen av alla de som följer honom. Och den som kallar till någonting dåligt, han får straffet av alla de som följer honom. Så otroligt mycket straff väntar de här människorna. Och sen finner vi också att i brevet så skrev han Salamun ala man ittaba' al-huda. Frid över den som följer vägledning. Och här kommer en fråga. Är det här ett bevis på att man får säga salam alaikum till en icke-muslim? Är det det? Ja? Tvärtom. Namn, barakallahu fik. Som Nawawi säger, det här är ett bevis på att man inte ska börja med att säga salam alaikum till en kafir. För han sa inte salam alaikum till den här personen, utan han sa salamun ala man ittaba' al-huda. Frid över den som följer vägledning. Men han följde inte vägledning. Så den här friden är inte över honom. Och de flesta av de lärda är på åsikten att man inte får börja med att säga salam alaikum till en kafir. Och han säger att vissa har sagt att det är tillåtet, men den här åsikten är tillbakavisad. Eftersom att det har förbjudits i autentiska hadither att säga salam alaikum till en icke-muslim. Och sen så nämndes det att folket höjde rösten. Man skickade ut Abu Sufyan och hans folk. Och sen så sa Abu Sufyan att Ibn Abi Kabsha har blivit väldigt stor. Alltså hans rykte har spridit sig. Så till och med kungen av Europa är rädd för honom. Det här namnet Ibn Abi Kabsha, vad är det för namn? Det sägs att det är namnet på en av profetens förfäder. Och om man vill typ nedvärdera en person, eller man inte riktigt vill ge honom den fulla respekten han förtjänar, så kan man göra på det här sättet att man nämner någon okänd förfäder, eller någon som kanske inte hade så hög status eller någonting. Så man säger son till honom, som kanske var en äldre förfäder. Och det sägs också att Ibn Abi Kabsha var en man som levde innan profeten Salam från Quraysh, som dyrkade poesi och poeter. Och att den här mannen blev känd för att han gick emot hela Quraysh. Då de dyrkade statyer så dyrkade han poesi. Så han jämförde här profeten Salam med den här mannen, för att han också gick emot hela Quraysh. Att han var så unik, att han dyrkade Allah och de dyrkade statyer. Så därför så sa de att han kallades också för Ibn Abi Kabsha. Wallahu alam. Och sen så accepterade i alla fall Abu Sufyan radiallahu anhu islam till slut och blev muslim. Och det var det här. Nej, det finns en till sak också i det här brevet. Och det var versen där profeten a.s. han skrev Qul ya ahlil kitab, säg folket av boken. I det här finns det ett bevis på att de som följer den förvrängda religionen som Jesus kom med, alltså den förvrängda variationen av det budskap Jesus kom med. Jesus kom ju med islam. Och sen så förvrängdes det här budskapet till dagens kristendom, treenigheten och så vidare. De som följer den förvrängda variationen kallas för Ahlul Kitab. Vissa tror att man kallar inte en person för Ahlul Kitab förrän han liksom endast dyrkar Allah och så vidare. Även om han tror på treenigheten och så vidare, så är han från Ahlul Kitab. Och det är tillåtet att äta hans kött och att gifta sig med deras kvinnor. Taib, judar och kristna. Så de kallas för Ahlul Kitab. Även om de följer den här förvrängda variationen av det budskapet som profeterna kommer. Så det är också en faida. Och sen en annan faida, en nytta i versen, är att Allah Ta'ala säger Qul ta'alu ila kalimatin sawa. Låt oss förenas på ett och samma ord. Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Det här är en väldigt viktig sak. Vissa muslimer idag säger att vi måste förenas med andra religioner. Och det här är fel. Att bara förenas, som vissa de säger, de har en förening som heter, vad heter den? Under samma himmel. Under Guds hand, en annan förening. De abrahamitiska religionerna, de himmelska religionerna. Vi är alla bröder. Vi tror alla på Gud. Det här är fel. Man ska inte förena mellan rätt och falskt. Alla säger här villkoret, låt oss förenas på ett och samma ord. La ilaha illallah. Att endast dyrka Allah och inte sätta någonting vid hans sida. Det kan vi förenas på. Men att vi ska förenas på treenigheten eller med ett folk som förbannar våra profeter som judarna gör, det här går inte. Utan vi ska förenas på sanningen, ja. Och det är samma sak gällande muslimer. Vi ska inte förena mellan massa falska sekter. Utan vi ska förenas på sanningen. Det är det enda som vi kommer förenas på. Att förenas på falskhet leder ingenstans. Så det här är en väldigt viktig sak som man måste ha i åtanke. Och vi avrundar här för idag. Wallahu ta'ala alam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين